Då så är temat nu håller den kristna tron för en granskning. Om vi nu ska liksom förklara och försvara tron. Och då ska jag ska försöka göra en lite grundläggande presentation kring varför jag tror det finns en skapargud. Så jag kommer inte att förklara och försvara hela den kristna tron. Det finns väldigt många delar sen, allt det som har med Jesus att göra som jag inte kommer att nämna i den här presentationen, helt enkelt av tidsskäl. Utan jag kommer att börja med det som är den, i vår kultur har blivit så mycket den grundläggande frågan, finns det verkligen en gud? Det är ju det som det sekulära perspektivet förnekar. Man säger att det finns ingen gud, vi är ensamma. Men hur kan man då veta vad som är sant? Hur kan man veta vad som är sant när det gäller frågan om Gud? Hur kan man bedöma det? Här har vi en grupp som säger det finns ingen Gud. Och så har vi en annan grupp som säger jo, det finns en skapargud. Hur, är det bara en fråga om liksom ett val? Blind tro, du är ateist och tror att det inte finns en Gud. Eller du är kristen och tror att det finns en Gud. Nej, jag tror att man kan komma lite längre. Man kan använda de verktyg som filosofer använder när man diskuterar vad som är sant. Då använder man kriterier eller måttstockar, verktyg för att avgöra vad är sant. Det första kriteriet kallar man för koherenskriteriet. Koherens betyder ju sammanhang, att något hänger ihop. Det är helt enkelt att man ställer frågan, är det logiskt sammanhängande det som påstås? Hänger det ihop rent tankemässigt? Här kommer mitt exempel. Jag åker buss varje dag från Nacka öster om Stockholm in till Stockholm City. Och då passerar bussen ett ställe som kallas för Kaffebacken. Ett väldigt vackert ställe. Man kommer upp på en höjd och så tittar man ner över det klippor som går ner mot vattnet. Och sen så ligger Dramatens kostymförråd på andra sidan vattnet där. Okej, det heter Kaffebacken. Då säger jag så här. Idag när jag reste in och vi kom till Kaffebacken så såg jag något helt underbart. Någon hade ritat en fyrkantig cirkel på klipporna. Okej, nu ska ni ta ställning till om detta är sant. Då kan ni använda det här kriteriet. Och då kan ni komma fram direkt till att alltså ni behöver inte åka dit och undersöka. Ni kan bara veta rent tankemässigt. Jag såg ingen fyrkantig cirkel. Därför att det är inte logiskt sammanhängande. Du kan inte ha en fyrkantig cirkel. Inte ens Gud kan rita en fyrkantig cirkel. Därför att det är logiskt uteslutande. Okay, det här är det först mest grundläggande. Det vi påstår måste hänga ihop logiskt. Men vad har detta med sådana här stora frågor om Gud att göra? Så? Jo, det är ganska mycket i sånt som sägs när det gäller frågan om Gud och livsåskådningar som faktiskt slutar i fyrkantiga cirklar. Som inte är meningsfullt. Vi pratade vid vårt kaffebord där om humanisternas syn på människan. Man träffar väldigt många humanister som å ena sidan, då säger jag först så här, det finns ingen gud. Livet har uppstått slumpmässigt. Människan är det hittills mest komplexa djuret, men bara ett djur. Vi är en biologisk livsform bland andra biologiska livsformer, punkt ett. Och sen, lite senare i diskussionen så säger man människan har ett värde. Okej. Hur kan vi ha det? Om vi är precis som det andra som inte är värdefullt, hur kan vi sen plötsligt ha ett värde? Det här blir ju en fyrkant och en cirkel. Det hänger inte ihop logiskt. Antingen är vi ett djur bland alla de andra och då har vi inget unikt värde. Eller så är vi inte ett djur bland alla de andra och då öppnar sig möjligheten för att vi skulle kunna ha ett unikt värde. Men vi kan inte både vara som alla andra och samtidigt vara någonting som ingen annan är. Här har du en fyrkantig cirkel i det som är idag den dominerande livsåskådningen i Sverige. Det hänger inte ihop logiskt. Det passerar inte ens det första kriteriet. Kristen tro säger så här. Det finns en Gud. Han har skapat den här världen. Han har skapat alla biologiska livsformer, alla djur. Och sen har han skapat en varelse som på kroppens plan har mycket gemensamt med djuren. Men som på ett annat plan är en helt unik varelse. Som inte motsvaras av någonting annat på planeten jorden. Hon är Guds avbild. Och därför har hon ett människovärde. Okej, det här hänger ihop logiskt. Det är liksom en sammanhängande syn på människan och människovärdet. Det andra kriteriet, och det är det viktigaste kriteriet, det kallar man för korrespondenskriteriet. Om någonting korresponderar så stämmer det överens med. Så då ställer man frågan, det som påstås, stämmer det med verkligheten? Korresponderar det med fakta? Okej, har ni ett exempel? Jag satt på bussen in till stan och vi passerade kaffebacken. Och då såg jag något jag aldrig har sett tidigare i Sverige. Ett mäktigt gyllenbrunt lejon hoppade över klipporna där. Wow, vilken syn. Okej, nu får ni ta ställning till. Är det sant? Vad tror ni? Alltså det är klart det låter lite skumt att jag har sett ett lejon, men kan man verkligen avfärda det 100%? Du verkar öppna för någon möjlighet. Alltså det är väldigt udda med vilda lejon i sig, det förekommer inte. Men det är klart, om Cirkus Scott har föreställningar ute i Nacka, då finns det ju en teoretisk möjlighet att ett lejon har rymt, eller hur? Enda chansen att slutgiltigt avgöra den här frågan, det kan ni inte sitta här och avgöra. Ni måste åka dit. Ni måste undersöka på plats. Finns det tassavtryck i marken? Finns det pälshår som man kan DNA-testa? Finns det lejonspillning? Kan man till och med fånga ett lejon? Där kan man kanske själv kan se det. Alltså man måste ta påståendet och så börja jämföra med hur är det i verkligheten? Man kan inte bara sitta och tänka eller sitta och diskutera. Utan man måste testa det mot den faktiska verkligheten. Okej, här kommer ett exempel. För väldigt mycket när det gäller livsåskådningar är faktiskt helt verklighetsfrämmande. Jag brukar ta exemplet som en man som heter Francis Schaeffer. Han berättar. Francis Schaeffer var en av 1900-talets viktigaste apologeter. Han berättar att han var i Cambridge. Han föreläste för en massa studenter. Efteråt blev han hembjuden till en grupp studenter. Det här var i England. Så de höll på att förbereda te till alla som var där. Ett rum packat med folk. Och där sitter Schaeffer. Och så är där en person som debatterar, diskuterar med Schaeffer. Och den här personen säger, det finns ingen skillnad mellan gott och ont. Eftersom det inte finns en personlig Gud finns det ingen skillnad mellan gott och ont. Det där är helt logiskt. Det passerar det första kriteriet. Om det inte finns en Gud finns det ingen yttersta skillnad mellan gott och ont. Men så är det frågan, passerar det andra kriteriet? Den här personen hävdade då, det finns ingen skillnad på gott och ont. Killen som de var hemma hos som höll på att koka upp te hörde det här. Det finns ingen skillnad på gott och ont. Då hade tevattnet precis börjat skyda. Då tog han hela grytan och gick in i rummet och ställde sig över den personen och började luta grytan. Han blev helt vetskrämd. Vad gör du? Du är inte klok. Och då svarade han bara helt kyligt. Det finns ingen skillnad på gott och ont. Okej? Nu plötsligt hade man liksom plockat, det var ju lätt att säga i diskussionen, det finns ingen skillnad på gott och ont, eller hur? En teoret, du kan hävda vad som helst när du bara sitter och pratar eller tänker själv så. Nu plötsligt var man ute i verkligheten. Och då vet ju alla att det finns skillnad på gott och ont. Det är ju nästan inget som vi vet säkrare än att det finns skillnad på gott och ont. Det faktum att i några frågor vi inte är överens vi människor vad som är gott och ont förtar ju inte det faktumet att på en massa frågor är vi absolut överens om att det finns en skillnad på gott och ont. Och det är klart, om det finns en gud så har du en förklaring till varför det finns en skillnad på gott och ont, för då finns det en yttersta moralisk norm. Okej, koherenskriteriet är det logiskt sammanhängande, korrespondenskriteriet stämmer det med verkligheten. Och så brukar man använda ett tredje kriterium som man kallar för det pragmatiska kriteriet. Det är helt enkelt rent praktiskt. Då man säger, det ska inte stämma med verkligheten bara allmänt så det här. Du måste kunna tillämpa det 24 timmar om dygnet. Du måste vara beredd att ta det du säger och leva själv som om det var sant. Det är egentligen en tillämpning av korrespondenskriteriet. Okej, det är så här man ska jobba, tycker jag, med de här frågorna. Hänger det ihop logiskt? Stämmer det med verkligheten? Är jag själv beredd att leva som om det jag påstår är sant? Om man vill ha tre ord på T så kan man säga att det handlar om, är påståendet tänkbart? Hänger det ihop logiskt? Är det trovärdigt? Stämmer det med verkligheten? Är det tillämpbart? Kan jag tillämpa det i mitt liv? Okej, okay. Då har vi lite bakgrunden här. Då lever vi i en kultur, då har vi verktygen här. Då lever vi i en kultur som, där vi har två stora teser mot varandra. Det finns ingen gud, det finns en gud. Liksom, kristendomen som har präglat vår kultur så lång tid. Det finns en personlig skapargud som sen har kommit till oss i Jesus. Och så då det sekulära. Nej, det finns ingen gud. Universum är det enda som finns. Hur ska vi kunna väga det här? Då ska jag ge er några argument. Och sen så kan vi ha en diskussion. Mitt första argument handlar om universums begynnelse. Och här tar jag min utgångspunkt i Big Bang-teorin, inte tv-showen, utan den kosmologiska teorin. Alltså en av de riktigt stora vetenskapliga upptäckterna under 1900-talet är att universum är inte evigt. Universum har inte alltid funnits. Och de flesta är inte medvetna om vilken enormt revolutionerande tanke detta är, att universum inte är evigt. Under lång tid så tänkte både vetenskapsmän och många filosofer, de tänkte att universum har alltid funnits. Här har ni en svensk Nobelpristagare i kemi 1903, Svante Arrhenius. För honom var det helt självklart 1903 att säga: "The universe in its essence has always been what it is now." Alltså, universum är evigt. Det har alltid funnits. Det här var standarduppfattningen. Den uppfattningen passar väldigt bra med ateism. För då sa ateisterna så här: ni kristna, ni säger ju Gud har skapat universum. Om vi frågar er, vem har skapat Gud? Så säger ni, ja, det är ingen som har skapat Gud. Han har alltid funnits. Han bara är. Vi kan inte förklara varför. Men han är, och sen har han skapat universum. Och då sa ateisterna, vi har en mycket enklare teori. Allt det ni säger om Gud, säger vi om universum. Så bort med Gud. Och så säger vi, universum har alltid funnits. Vi kan inte förklara varför, men universum bara är. Okej? Standard ateistiska uppfattningen. Problemet är att den har fallit. Från 1920-talet så började forskare göra upptäckter som pekade mot att universum är inte evigt. Man tyckte det var jättejobbigt. Man ville inte att det skulle vara sant, för alla förstod vad det här innebär. Om universum inte är evigt, då öppnar vi frågan för Gud. Men man har tvingats att erkänna att universum har haft en begynnelse, en början. Jag träffar en massa icke-kristna. De säger så här: nej, men jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang. Och sen träffar jag en massa kristna som säger: nej, men jag tror inte på Big Bang, jag tror på Gud. Och båda grupperna har helt missuppfattat situationen. Big Bang-teorin är en av de bästa argumenten för Gud som vi har idag. Hur då? Jo, så här. Och det här det kallas för Kalam-argumentet. Jag kan strunta i varför det heter så. Det ser ut så här. Allt som börjar existera har en orsak. Det här är en väldigt klassisk filosofisk princip som alla är överens om faktiskt. Ur intet kommer intet. Ur intet kommer intet. Om du har ingenting så kan inte någonting av sig själv bli till ur ingenting. För av sig själv kan inget bli till. Om det av sig själv ska bli till måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till. Är ni med? Så det går inte att tänka. Så, om något börjar existera så har det en orsak. Notera här, det argumentet är inte allt som existerar har en orsak. För i så fall måste ju Gud, om han finns, ha en orsak. Nej, det är inte allt som existerar har en orsak. Allt som börjar existera har en orsak. Allt som går från icke-existens till existens måste ha en orsak för sin tillblivelse. Det här har filosofer varit överens om i hela filosofihistorien. Nu säger naturvetarna, detta universum har blivit till. Om premiss ett är sant och premiss två är sant, vad följer då som förslutsats? Om vi testar vårt logiska tänkande här. Allt som börjar existera har en orsak, om det är sant. Detta universum började existera, om det är sant, vad följer då för slutsats? Vad säger ni? Förlåt. Yes, i så fall har universum en orsak. Universum kan inte förklara sig själv. Det måste finnas någonting bortom eller utanför universum som är orsaken till att detta universum blev till. Du kan inte läsa idag en populärvetenskaplig bok om i kosmologi utan det finns ett kapitel om Gud. Därför att alla inser att om universum har blivit till, liksom hur gick det till? Och då finns den här frågan om orsak där direkt. Så, vi gör alltså idag kan vi säga att vi har en observation. Universum är inte evigt, utan det har blivit till. Den teistiska gudstrons förklaring är Gud fanns där av evighet och han skapade världen. Det är förklaringen till vår observation. Medan den ateistiska förklaringen tvingas ju säga att universum blev till ur ingenting. Alternativt postulera en massa parallella universum. Men ateismen har försvagats väldigt mycket på den här punkten. För det andra. Det här är en punkt som hör ihop med Big Bang-teorin. Man har nämligen helt övertygande kunnat konstatera att detta universum verkar ha varit finjusterat, fininställt, finkalibrerat för liv. Det finns över 50 olika konstanter som när det smäller måste ha varit exakt inställt så som det var inställt för att liv senare skulle kunna finnas. Och det är helt häpnadsväckande precision. Du ändrar det allra minsta lilla så kan planeter inte bildas. Kollapsar universum in i sig själv eller sprids ut så tunt så det blir inga planeter. Eller liv kan inte finnas på jorden. Paul Davies som inte är kristen säger, en ledande kosmolog. Det finns nu en bred enighet bland fysiker och kosmologer att universum i flera avseende är finjusterat för liv. Stephen Hawking, som ju dog för något år sedan och som räknas som världens främsta kosmolog, han var själv ateist, han säger det märkliga är att värdena hos dessa konstanter tycks vara mycket noga justerade för att möjliggöra utvecklingen av biologiskt liv. Och här är frågan, varför var allt rätt inställt för liv? Det finns miljarder, miljarder, miljarder scenario du kan föreställa dig. Där liv inte blir till. Det finns bara ett scenario som möjliggör liv. Varför var det just det scenariot som blev? Om man hittar en gitarr, om man tänker sig en 12-strängad gitarr. Och så tar man upp den och så drar man ett ackord och så är den perfekt stämd. Det är ju ingen som tänker så här då. Oh, vad märkligt att de strängarna råkade ha var spända på exakt det sättet så det blev. Alla inser ju, trots att det då bara är 12 strängar, alla inser att här är någon som med ett gott öra har justerat varje sträng så att du får det här inbördesförhållandet. Idag vet vi att universum var finkalibrerat för att möjliggöra liv. Här får vi då en andra observation. Det här är alla överens om, universum är finjusterat på ett häpnadsväckande sätt. Den gudstroende förklaringen är ju att Gud finns ju där som en intelligens. Han är den som har ställt in allting, finjusterat allting. Den ateistiska förklaringen blir att det råkade alla konstanterna vara rätt inställda. Alternativt får man laborera igen med att vi har ett oändligt antal Big Bang som har smält och smält och smält. Det som jag presenterar nu är inte bevis i formell mening, utan det är argument där du bedömer. Där jag skulle säga att det är mycket rimligare att säga Gud än att säga icke-Gud. Jag säger inte att jag bevisar Gud, men jag säger att det verkar högst rimligt att förutsätta att det finns en orsak, att det finns en intelligens bakom detta fantastiska universum. Så jag behöver inte liksom spänna bågen så högt och säga att jag, eller så hårt att jag bevisar Gud. Men jag försöker visa att det finns en rimlighet, att den kristna tron jämfört med alternativet står väldigt stark när det gäller att kunna förklara de observationer vi gör. Nu ska vi se. För det tredje, nu blir det lite enklare. Kosmologi är besvärligt. Nu ska vi prata om människan. Ingen vet mer om människan än du, därför att du är en människa. Du vet ju inifrån vad det är att vara en människa. Så det här är ett område där vi var och en är experter. Och då är det ju så här att vi vet om vi vet om att vi finns, vi har ett självmedvetande. Och vi vet om att vi är väldigt annorlunda jämfört med ett ting, en sak. Den här bordsskevan, den finns ju. Men den är inte medveten om sin existens. Den består av protoner, elektroner och neutroner. Du kan göra liksom en kemisk-fysisk analys. Och det kan vi då göra av människans kropp. Det består också av elektroner, protoner och neutroner. Men jag vet ju om att jag finns som en person. Det finns ett jag, ett själv. Jag är inte detsamma som den här bordsskivan. Det här vet vi ju var och en, att vi existerar. Med våra tankar, våra känslor, vår glädje, vår sorg, vår längtan, vår tomhet. Liksom, det är ju detta som gör, vi är personer. Vi är inte ett det som en bordsskiva, utan vi är ett jag som en person. Det finns ju ingenting vi vet säkrare om oss själva än att vi inte är ett ting, eller hur? Vi är personer. Så människan är en person. Det är ett fakta om oss. Hur ska man förklara detta? Ja, om Gud finns och är en person så får du ju en alldeles naturlig förklaring. Jag är skapad i hans avbild. Han är en personlig Gud. Jag har fått som en liten skärva av personlighet. Jag är hans avbild. Om Gud inte finns, då får vi ingen förklaring till varför människan är en person. Då har vi uppstått ur det opersonliga. Allting går ju tillbaka till energi och materia. Och så av någon anledning som ingen vet så uppstod det första livet, den första levande organismen. Och så går vi går tillbaka till bakterien. Som inte är en person, som inte vet om att den finns. Och vi får ingen förklaring. Vad är detta att, liksom att vi är personer? Det undergrävs helt i det perspektivet. Eller ta en specialaspekt av det här, att vi är, eller en sida av att vi är människor. Det är ju att vi har frihet. Vi kan välja. Ni har valt att komma hit ikväll istället för att gå på bio. Eller göra något annat. Jag har valt att åka hit till Göteborg istället för att åka till Lund. Vi valde att prata vänligt med varandra här istället. Vi kunde ju valt att börja slåss. Eller hur? Vi väljer. Vi vet alla om att vi är ju styrda av en massa saker. Vi har ingen 100% i frihet. Men vi har ju ett mått av frihet. Och det här vet vi om. Om jag går fram här och stampar dig riktigt hårt på foten. Jag ska inte göra det, men... Då hade du ju... Varför gjorde du det? Som om jag hade ett val. Eller hur? Vi anklagar ju varandra om någon gör någonting. Om Gud inte finns, hur ska man förstå detta med människans frihet? I så fall är ju människan bara sin kropp. Finns ju inget, det finns ingen själ eller ande. Det enda som finns är det materiella. Och för människan så blir det enda som finns är vår kropp. Så här säger Stephen Hawking, han är ateist. En av världens ledande naturvetare. Det är svårt att föreställa sig hur fri vilja kan fungera om vårt beteende bestäms av fysiska lagar. Så det verkar som om vi inte är mer än biologiska maskiner och att fri vilja bara är en illusion. Och jag kunde ge massor med citat på ateister som hävdar just detta. Tyvärr har vi ingen frihet, det är bara en illusion. Vi är biologiska maskiner. Du vet, om du har syre och väte så kan de inte välja hur de ska reagera med varandra. Du får samma reaktion varje gång. För de har ingen frihet. Det som sker måste ju ske. Och det sker varenda gång. Och på exakt samma sätt. Så är ju allting i naturen, det är lagbundet. Om Gud inte finns så blir vi reducerade till maskiner. En av dem, det finns en grupp som kallas de nya ateisterna med Richard Dawkins och andra. En av dem i den gruppen heter Sam Harris. Han säger, finns ingen Gud. Han har precis skrivit en bok som heter Free Will. Och hela boken går ut på att visa att vi har ingen fri vilja. För Gud finns inte, då är vi bara ett stycke materia och materien är lagbunden. Men jag vet ju att jag har ett mått av frihet. Det finns ju nästan inget jag vet säkrare än att jag har frihet. Så människan är fri, jag skulle säga, det är en observation vi gör om oss själva och om andra människor. Om vi är skapade till Guds avbilder, en Gud som själv är fri, då får vi en förklaring till varför vi har ett mått av frihet. Men om Gud inte finns, då måste vi förneka detta uppenbara faktum att vi kan välja. Kommer ni ihåg de här verktygen? Sam Harris, som då säger vi har ingen frihet. Hur stämmer det med verkligheten? Eller om jag tar pragmatiskt, kan han tillämpa det i sitt liv? Nej, inte precis. Han bjuder in människor till sin podd som om de hade frihet att komma och lyssna. Han läser recensioner som av sin bok som om människor faktiskt gjorde en analys. I verkligheten är ju han en maskin som har skrivit boken, så han ska ju inte ha ära för någon som säger oh, vilken bra bok du skrev. De som recenserar är ju bara maskiner som de har inget val. De måste skriva det de skriver. Är ni med? Det går ju absolut inte att tillämpa. Om du träffar Sam Harris och ger honom en örfil. Han kommer ju säga, vad gör du? Som om du hade frihet att låta bli och ge honom en örfil, eller hur? Ingen människa kan ju leva som om vi inte hade frihet. Eller ta ett annat område. Människovärdet. Vi har ju gett upp nästan alla värderingar i Sverige förutom det här. Det är ju alla politiker överens om att människovärdet måste vi hålla fast vid. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger så här: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Och i förklaringen sen säger man: eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och deras lika och obestridliga rättigheter. Ja, det här är jättebra. Man vill lyfta fram människans värde och det är inneboende i oss för att vi är människor och vi har obestridliga rättigheter. Hur kan vi ha det om Gud inte finns? Om vi bara är ett djur bland andra djur? I så fall har vi ingen som helst grund för detta. Tar du bort Gud så har du sänkt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Då har du ingen intellektuell grund för att hävda ett inneboende människovärde eller obestridliga rättigheter. Friedrich Nietzsche, kristendomskritisk filosof under 1800-talet, hatade kristendomen. Han såg det här jättetydligt. Han säger så här: ett annat kristet koncept, inte mindre galet, för han hatar kristendomen, har trängt ännu djupare in i modernitetens vävnad, nämligen begreppet själarnas jämlikhet inför Gud. Detta koncept utgör prototypen för alla teorier om lika värde, lika rättigheter. Alltså han fattar, det är den här tankegången att alla är lika inför Gud. Det är det som är grunden för människovärdet och för allt tal om att vi har rättigheter. Och nu gillar inte han det. Han tycker inte att alla människor har samma rättigheter. Han föraktar ju den svaga människan och tror själv på övermänniskan, den starka människan. Så. Jag vägrar förneka att människan har ett värde. Jag menar att vi rent intuitivt så förstår vi det. Vi inser att människan är viktig. Du kan inte behandla en människa som du behandlar en mygga. Kommer en mygga och sticker dig på armen så slår du ihjäl den och du tänker inte mer på det. Men om du möter en människa, du kan inte bara slå ihjäl en människa. Och vi vet alla att det är skillnad, eller hur? Därför att människan är någonting annat än andra ting och en andra varelse. Människan har ett värde, vi vet att människan är viktig. Även om det inte alltid har tillämpats så vet vi om detta att människan är värdefull. Om Gud finns så har du en förklaring, en grund för det. Människan är skapad till Guds avbild. Om Gud inte finns så igen raderar du grunden. Då blir människan ett djur bland andra. Till sist, frågan om gott och ont. Och ni ser, nu pratar jag hade två punkter om kosmologin och jag har haft fyra punkter här om människan. Människan som person, människans frihet, människans värde. Och nu det som också skiljer oss från allting annat, att vi delar upp i gott och ont. Djuren gör ju inte det. Och tingen gör ju inte det. Det är bara vi som säger det där är en ond handling eller det där är en god handling. Men hur kan vi göra det? Hur kan någonting vara gott eller ont på något sorts objektivt plan? Mannen som sitter där i bilen, det är Breivik, den norske terroristen som sköt ihjäl så många oskyldiga ungdomar på Utöja. Och det här är en tidningsartikel som säger The End of Evil, alltså slutet på ondska. Och som resonerar om Gud inte finns och människan bara är sin kropp och sin hjärna, så är vi alla programmerade bara att göra de olika saker vi gör. Så Breivik var programmerad att skjuta en massa ungdomar. Och vi kan inte anklaga honom. Tror jag så här. Richard Dawkins, världens mest kända ateist, han säger att det finns ingen gud. Och han är väldigt tydlig med på många ställen att det finns ytterst sett ingen skillnad på gott och ont. Finns ytterst sett ingen skillnad på gott och ont. I en intervju så blir han pressad på den här frågan. Du tror inte på Gud, hur ser du då på frågan om gott och ont? Och då börjar han med att ge en evolutionär förklaring att vår känsla för gott och ont har ju utvecklats genom evolutionen och vi har liksom byggts in det här medvetandet i oss att vi ser vissa saker som goda och andra som onda därför att, och det har det gjort därför att det har haft överlevnadsvärde precis som allting annat då i evolutionen. Och då frågar journalisten till slut så här: okej. Men i slutändan är din tro att våldtäkt är fel, den är lika godtycklig som det faktum att vi har utvecklat fem fingrar snarare än sex. Alltså om vi tar vår hand här, så vi har fem fingrar. Vi kunde ju haft fyra fingrar eller tre. Om tänker på djur, de kan ha tre klor eller så, fyra, fem. Vi kunde ju haft sex fingrar på varje hand. Det är ju helt godtyckligt, slumpmässigt att evolutionen, så långt vi har kommit nu i alla fall, då har vi fått fem fingrar istället för sex. Men hur är det då med de flesta människor är överens om våldtäkt är fel? Hur har vi fått den föreställningen? Hur har den byggts in i oss? Är det lika godtyckligt som vi att ha fem fingrar istället för sex? Alltså skulle vi lika gärna kunna ha byggt in uppfattningen våldtäkt är rätt? Det är frågan. Om det är slumpmässigt att vi har fått det här, blir det då inte slumpmässigt att vi har en viss övertygelse moraliskt, om det nu bara har utvecklats evolutionärt? Det är en bra fråga. Man önskar att journalister skulle pressa folk lite oftare på sånt här. Vad ska Richard Dawkins säga? Ja, vad ska han säga? Han blir ju tvungen att säga ja. Eller det kan man säga, ja. Det finns ju ingen väg undan. Om han nu ser på moralen som bara evolutionärt uppbyggd, då blir ju det slutsatsen. Vi kunde lika gärna ha haft en annan övertygelse. Detta är ju samtidigt fullständigt horribelt. Ta kriteriet, stämmer detta med verkligheten? Nej, vi vet ju alla att våldtäkt är fel. Kan man leva som om det här är sant, att alla våra moraliska övertygelser egentligen kunde varit det motsatta? Nej. Så. Jag vågar hävda att objektiva moraliska värden existerar. Vi vet att vissa saker är gott, andra saker är ont. Om Gud finns så har vi en grund för det och en förklaring till det. Gud finns och är en god Gud, och har vi en moralisk norm. Om Gud inte finns, då har livet uppstått ur det amoraliska och vi har ingen grund för moral. Så, jag har försökt titta på några saker som jag uppfattar som fakta om världen och sen säga att vilken tro förklarar bäst de fakta, de observationerna. Är det gudstro eller är det ateism? Kanske någon tänker så här, ja, men du är gudstroende, du är kristen, du har fuskat här, du har presenterat ateismen på ett taskigt sätt. Här ska ni få höra en av världens ledande ateister. Han heter Axel Rosenberg, han är professor i filosofi vid ett av världens ledande universitet, Duke University i USA, ett riktigt elituniversitet. Han har nyligen gett ut en bok som heter The Atheist Guide to Reality, och han är själv ateist. The Atheist Guide to Reality. Och han börjar boken med att sammanfatta det som boken går igenom. Och här har ni det. Finns det en gud? Nej. Vad är verklighetens natur? Det som fysiken säger att den är. Vad är meningen med universum? Finns ingen. Vad är meningen med livet? Finns ingen. Varför är jag här? Ren slump. Finns det en själ? Är den odödlig? Skojar du? Alltså det är klart det inte finns. Vi är bara vår kropp. Har vi fri vilja? Inte en chans. Vad händer när vi dör? Allting fortsätter precis som tidigare förutom oss. Vad är skillnaden mellan rätt och fel, gott och ont? Det finns ingen moralisk skillnad dem emellan. Men varför ska jag då vara moralisk? För det får dig att känna dig lite bättre än om du är omoralisk. Hur är det med abort, dödshjälp, självmord, att betala skatt, ge bistånd eller vad som helst som du inte tycker om? Är det förbjudet, är det tillåtet eller är det ibland påbjudet? Anything goes. Du kan svara precis hur du vill på alla moraliska frågor. Har historien någon mening? Så svarar han med ett citat från Shakespeares Macbeth. Historien är full av oljud och vrede, men betyder ingenting. Så ni säger, jag har inte tecknat en annan bild än vad de ledande ateisterna själva säger om sin egen tro. Om Gud inte finns, är tillvaron så här blek, förfärlig? Vi kunde titta på många andra områden, till exempel människans rationalitet, människans förnuft. Men jag ska sluta här, för nu har jag talat i 40 minuter. Jag slutar med ett citat från C.S. Lewis. Han säger så här: jag tror på kristendomen så som jag tror att solen gått upp. Inte därför att jag ser den, men därför att jag på grund av den ser allting annat. Tänk dig så här, att du vaknar i ett rum och det är vänt åt väster, så du har ett fönster åt väster. Så du ser inte solen. Ändå kan du vara helt övertygad om att solen har gått upp. Varför? Inte för att du ser solen, men för att du ser allting annat utifrån solens ljus. Och så är det, vi ser inte Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Står det till och med i Bibeln, eller hur? Men utifrån Gud förstår vi, ser vi den här världen i så att säga ett förklarat ljus. Jag tycker det är en väldigt bra bild. Jag tror på Gud så som jag tror att solen gått upp. Inte för att jag ser den solen, utan därför att jag på grund av den ser allting annat. Så tror jag på Gud, inte för att jag har sett Gud med mina fysiska ögon. Men därför att jag utifrån Gud förstår det här livet och ser hur bitarna faller på plats. Och nu har vi ju bara tagit det första steget i riktning mot Gud. Jag har försökt ge argument för varför jag menar att det är förnuftigt, rimligt att det finns en personlig skapargud. Och sen blir ju de efterföljande frågorna sen, vem är Gud? Kan vi veta någonting om honom? Har han tagit kontakt med oss? Och där kommer ju alla frågorna om Jesus från Nazaret in. Men det får vi ta en annan kväll. Men det är, i en sekulär kultur är det här första steget väldigt viktigt att hjälpa människor att se att det är så mycket som pekar i riktning mot Gud. Vi ska inte lägga fram det som bevis, för det leder bara fel. De här frågorna kan man inte bevisa. Man kan egentligen inte bevisa någonting alls. Men däremot kan man lägga fram det som blir som vägvisare. Det som pekar mot någonting. Och där har vi massor med material som pekar i riktning mot Gud. Yes.
Ja. Så en bra fråga här. Hur ska vi lära ut detta till våra barn och ungdomar när det kanske är så mycket i skolan och världen som vill säga emot den kristna tron som gick igenom här innan? Hur ska vi då göra?
Ja, det är jätteviktigt. Och vi måste verkligen tänka igenom det här. För vi befinner oss i en ny situation. Alltså väldigt mycket av de kristna familjerna och det kristna församlingsarbetet speglar en situation som rådde i Sverige för 100 år sedan. Alltså där det var naturligt att tro på Gud och man hade respekt för Guds ord. Och då kunde man göra så i familjen att då bara läste man bibeltexten och så bad man tillsammans. I söndagsskolan så läste man alla de kända bibeltexterna och pratade med barnen om dem. Men man bara utgår från att det här är sant. Det kan man inte göra längre. Utan vi måste lära oss att i familjen börja prata om det här. Vi behöver ha söndagsskolematerial, vi behöver ha barnmaterial, vi behöver ha ungdomsmaterial. Vi måste börja prata om sånt här. Och det här lär man sig liksom inte på en minut, utan vi måste börja bygga upp en kultur i församlingen. Där vi liksom växer i det här, gradvis blir bättre att prata om det. Och det måste ju förstås, nu har jag gett en ganska intellektuell föreläsning här. Vi måste ju lära oss att göra det här på barnens nivå om vi tar söndagsskola. Och då tror jag en jätteviktig sak, om vi tar familjen eller för den delen i söndagsskolan, att man, när vi pratar om tron, om vi tar familjen, att man då kan säga så här: du har kommit till en familj som är kristen. De flesta andra här i trappan eller på gatan, de är inte kristna. Så man talar om för barnen att jag vet om att många av dina kompisar inte är kristna. Men vi är kristna. Och sen så försöker säga någonting varför man är kristen. Istället för att vara det som de andra i trappan är. Muslimer eller ateister. Och det kan man ju prata med ett barn om på så att säga barnets nivå. Och sen får det ju växa. Vi behöver göra det i församlingen. Jag brukar säga så här att den kristna församlingen idag måste börja bygga en kultur av apologetik. Då tänker jag så här, alla församlingar är medvetna om att vi måste ha en kultur av lovsång och tillbedjan och musik. Det är ju självklart. Och vi bejakar de som har gåvor på det området, de får liksom gå före och hjälpa oss andra, lyfta oss andra i lovsång och tillbedjan och så där. Och så odlar vi en kultur där vi liksom blir bättre kring detta med sång och musik och lovsång och tillbedjan. Jättebra. På samma sätt måste vi odla en kultur av apologetik. Och med det menar jag en kultur där man kan ställa frågor och förvänta sig svar. Där alla frågor är välkomna. Det är inte oandligt eller liksom tvivlande och ställa frågor. Det är helt naturligt. Inget farligt. Där evangeliet inte bara proklameras utan också motiveras. Där man då och då tar upp, liksom vi pratar alltid om Gud förstås i en kristen kyrka. Men när man ibland måste stanna upp och säga, varför i all sin dag tror vi på Gud? Och hjälper varandra att se, nu har jag gett er några argument. Men där måste vi återkommande liksom påminna varandra om, hjälpa varandra. Så att man växer i det här och efterhand kan lära sig lite olika sätt att resonera, lära sig vissa argument. Så det är en form av kulturbygge, det är ingen quick fix, utan det är något som vi, precis som du får inte en bra musikkultur på liksom, i ett nafs, va? Det tar tid att bygga upp ett lovsångstema och sådär. Så vi måste helt enkelt jobba med det. Kommer ni ihåg vad som står i Gamla testamentet när judarna firar påsk? Det är exakt det vi måste göra som det står i lagen. När Gud har befriat Israel ur Egypten, då har de ju slaktat påskalammet och de har satt blodet på dörren och så har ängeln gått förbi och Israels folk har blivit skonade och blivit räddade till livet. Och sen ska de påminnas om detta vid varje år vid påsk. Då ska man slakta ett påskalamm och man ska fira detta. Och då ska det ju inledas med att barnet, den äldsta sonen, ska ju fråga, varför firar vi denna påskamåltid? Och så ska fadern i familjen förklara vad det är Gud har gjort. Ser ni? Där har Gud själv byggt in för Israels folk att det vi gör måste förklaras, inte en gång utan hela tiden, varje påskmåltid. Varför firar vi denna påskmåltid? Jo, och så måste fadern gå igenom vad det är Gud har gjort och varför Gud gjorde det och så. Så man håller sanningen om vår tro levande. Vi kommer fram i Josua bok så får ju Josua då kallelsen att leda folket. Och då ska han ju tänka på Guds lag dag och natt. Han ska tala om det när han går på vägen. Okej, okay, så vi ska prata om vår tro. Vi kan inte bara utgå från den. Ja, det var ett långt svar, men längre tillbaka har det varit en hel del tveksamhet för vi har liksom ingen vana av det och man har varit liksom osäker och vad är det här och man har haft en del teologiska missförstånd att man sätter upp en motsats mellan en helig ande och argument och så. Man missförstått första Korintierbrevet kapitel 1. Det står ju så här i första Korintierbrevet kapitel 1 vers 18. Talet om korset är en dårskap. Känner jag igen det? Har man ofta citerat det så som jag sa det nu? Talet om korset är en dårskap. Och så har man sagt, fast vi tror i alla fall. Men det är ett dåraktigt budskap och det är inte lönt att argumentera för det. Men om du slår upp första Korintierbrevet kapitel 1 så står det inte som jag sa. Jo, de orden står där, men det är bara halva meningen. Det står så här, talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Alltså, de som förkastar budskapet påstår att det är dåraktigt. För dem är det dåraktigt. Men i sig självt så är det ju Guds kraft till frälsning. Och i nästa vers står det att det är Guds vishet. Så vi som kristna ska ju inte påstå att evangeliet är dåraktigt. Det är det inte. Det är den djupa visdomen. Vi ska inte predika det världen säger om vårt budskap att det är dåraktigt. Vi ska predika vad vårt budskap är. Nämligen Guds kraft till frälsning. Det som är Guds vishet, den sanna visheten. Nåväl, så där har legat i vägen. Det som har hänt de senaste åren är att det faktiskt attityden har förändrats väldigt radikalt. Så idag finns det en väldigt stor efterfrågan av apologetisk undervisning. Därför att man ser sina egna barn, sina egna barnbarn, man ser ungdomsgruppen. Hur de unga generationen kämpar. Och att vi tappar alldeles för många. Och att vi faktiskt gör det i onödan. Så jag upplever en helt ny sorts öppenhet som är väldigt positiv. Men vi har en lång väg att gå och ett stort arbete att göra. Och vi måste bygga in det liksom i församlingsarbetet på ett kontinuerligt sätt. Precis som vi bygger in själavård och bygger in förbön och bygger in lovsång liksom, så måste vi bygga in det här.
Har ni fler frågor här?
Tror på samma Gud som de kristna. Det är mycket tal om det i Abrahams Gud hit och dit och så vidare. Hur tycker du man ska svara där?
Tror kristna muslimer på samma Gud? Och då ställer man ju det som en ja och en nej-fråga. Och man ska ibland vara försiktig med ja och nej-frågor, för de kan ibland vilseleda. I filosofin så är det klassiska exemplet så här: Stefan, har du slutat att slå din fru? Och då blir det väldigt jobbigt för mig, för att om jag säger ja så betyder det att jag har slått Ingrid, men det har jag upphört med. Men om jag säger nej så betyder det att jag har slått Ingrid och det tänker jag minsann fortsätta med. Och så finns det liksom ett tredje alternativ som inte finns med, nämligen jag har aldrig slått Ingrid och kommer inte göra det framöver heller. Och då, när det gäller tror kristna muslimer på samma Gud, så ska man inte bara svara, tycker jag, ett enkelt ja eller nej. Och häng med här nu. Jag tycker man ska säga två saker. För det första, när det gäller bilden av Gud så finns det ett antal likheter. Det finns också ett antal skillnader, men det finns ett antal likheter där vi säger samma sak. Nämligen, det finns en enda Gud, han har skapat världen och han ska döma världen. Där säger kristna och muslimer samma sak. Och vi gör det därför att muslimer har lånat vår tro. De tar ju judars och kristnas tro, Muhammed gör det, och tar över den. Och sen förändrar han det på ett antal punkter. Så det finns jätteviktiga skillnader. Man tror inte på treenigheten. Man gör Gud mycket mer opersonlig och distanserad. Gud är inte vår far. Och så finns många stora skillnader. Men det finns vissa likheter. Då måste man kunna ärligt säga. Och som kristen behöver man inte vara rädd för det. Därför att muslimer har tagit ifrån gamla och nya testamentet. Men sen då ändrat om det. Så i gudsbilden finns det vissa likheter. När det gäller Guds relationen, alltså har vi kontakt med Gud, då är det kristna svaret, det finns bara en väg till Gud och det är Jesus Kristus. Om du inte ärar sonen kan du heller inte ära fadern, säger Jesus själv. Så om du säger nej till Jesus men fortsätter att säga att du tror på Gud och menar dig ära Gud, så enligt kristen tro gör du inte det. Du kan inte ära Gud om du inte ärar sonen. Det är bara den som ärar sonen som i verklig mening ärar Gud. Och det är bara genom Jesus som man får en relation till Gud. Får en kontakt med Gud. Så då gör jag alltså en viss skillnad här mellan bilden av Gud, där det finns en viss överlappning men också jätteviktiga skillnader. Och sen relationen till Gud, där vi som kristna säger det är exklusivt genom Jesus. Den bästa boken om det här tycker jag är den här boken En enda Gud. En före detta muslim granskar bevisen för islam och kristen tro. Bok av Nabil Qureshi. Fantastiskt bra presentation av kristen tro och islam. Vad som är likheter och framförallt vad som är skillnader.
Har ni mer för frågor?
Man ska ju inte hålla på och jämföra sig med andra, utan man måste ju utgå från sig själv. Och då ska man ju tänka så här, nu kan jag det jag kan just nu. Och Gud använder mig i det läget jag är nu. Men jag ska förstås tänka om mitt liv att jag ska gradvis bli bättre på det här området. Precis som jag ska växa på andra områden i tjänande och kärlek och så borde jag ju växa på det här området så att jag om 5 år faktiskt är lite bättre än jag är idag på att tala om min tro. Så därför bör man, tycker jag själv då, lära sig lite mer, läsa någon bra bok, titta på någon bra föreläsning på YouTube, tänka igenom en viss fråga så man själv växer. Det är det första. Och idag finns det ju jättemycket som ligger fritt på nätet och fantastiskt bra föreläsningar. Det andra är att Det är ju aldrig något problem när man pratar med människor och, säger, och så dyker det upp någon fråga, så vet man inte. Då ska man ju bara säga, jag vet inte. Jättebra fråga. Som kristen så man kan ju inte allting, och det är ju inget farligt att säga, jag vet inte. Det är ju ingen som kan allt. Men man kan alltid veta att det finns bra material om den här frågan. Så om man själv inte kan ge ett svar så kan man ju bara säga, men jag ska ta reda på vad kristna säger om det. Och sen kan man garanterat hitta en artikel, ett YouTube-klipp, någonting där någon som har tänkt mer än vad jag själv har gjort faktiskt svarar på den här frågan. Så man använder de resurser som finns. Och det finns ju idag, om man kan engelska, så finns det en enormt massa bra resurser. William Lane Craig har en hemsida som heter Reasonable Faith. En fantastisk resurs. John Lennox, jag har inte med hans bok, johnlennox.com, jättebra när det gäller naturvetenskap och kristen tro. Ravi Zacharias, rsim.org. På svenska så på apologia.se ligger det en hel del material. Om ni söker på mitt namn så kan ni hitta rätt många föreläsningar på svenska. Så det finns ju mycket material man kan använda. Så vi ska ju dra nytta av varandra. Att när andra kan mer än man själv, så ska man ju, vi är ju lemmar i samma kropp, så vi ska ju använda de resurser som Gud ger oss. Men jag tycker verkligen vi ska tänka på det här som ett område där man kan växa och bli bättre. Jag har själv ända sedan jag var skolevangelist på 80-talet, jag hade jättemycket presentationer på gymnasieskolan nere i Skåne av kristen tro. Och då presenterade man kristen tro och sen så hade man då frågor. Så. Och då märkte man ju, man känner ju av det väldigt snabbt. Alltså, vissa frågor då svarade vi på ett bra sätt. Man kände själv att ja, men det funkade liksom. Det vi sa, det var sant i relation till kristen tro, och eleverna förstod det och liksom köpte svaret. Och sen var det ju andra frågor som, vi svarade ju inte bra. Det liksom blev hängande i luften. Man kände själv, vi fick inte till något bra svar. Och då har jag gjort så för vana att så fort jag känner det, att efteråt försöka sätta mig ner och tänka, nästa gång den frågan kommer, vad ska jag säga? Det får inte bli så här en gång till att jag inte kan svara något vettigt. Jag måste kunna säga något bättre nästa gång. Och det är mitt tips till er. Nästa gång du pratar med en icke-kristen och ni kommer in på någonting och du känner att det slirar, liksom, jag fick inte till någonting bra. Det är inte hela världen. Gud använder dåliga svar och det är liksom Gud använder. Så det är inte hela världen. Men man ska tänka efter själv. Vad borde jag ha sagt? Och så ta reda på, vad borde jag ha sagt? Och sen skriva ner det och lära sig det utantill. Nästa gång den frågan kommer upp, då ska jag säga något vettigare än jag sa första gången. Är du med? Så kan man faktiskt träna sig själv. Och vi kan ju träna varandra, så att säga. Jag tycker man vid kyrkkaffe och sådär skulle prata mycket mer om sånt här. Liksom, jag pratade med en arbetskompis som bara slängde Gud och det onda i ansiktet på mig. Jag visste inte vad jag skulle säga. Vad skulle du säga om någon säger, hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket ondska? Eller den här frågan, tillber muslimer och kristna samma Gud? Så vi lyssnar till varandra, lär av varandra, hjälper varandra. Vi är alldeles för tystlåtna om sådana saker. För det är ju genom att prata om det, formulera det, som vi kan bli bättre.
Ja, tack så mycket. Jag tänkte vi ska avrunda här tillsammans. Vi kan väl återigen ge Stefan en applåd här för att han kommit hit ikväll och det delat med oss.
Ni får gärna titta på böckerna här. Ja. En bok om islam, en om vetenskap och tro. Två böcker, två ex av det som jag pratade om första timmen, och sen är det böckerna om den historiska Jesus, evangeliernas trovärdighet och Jesu uppståndelse.